Går det överhuvudtaget att förlika de olika arabstaterna? Här är en rapport den 16 juli 1991.
USAs utrikesminister James Baker inleder redan den här veckan en ny femte medlarresa till Mellanöstern för att försöka få till stånd en fredskonferens mellan Israel och arabländerna runt omkring. Fredsprocessen fick ju en ny chans efter att Syrien nu godtagit det amerikanska kompromissförslaget. Vi får en rapport från vår Mellanöstern-korrespondent.
Sanningens minut har kommit, som en israelisk tidning uttryckte det i en första reaktion, med misstanken att Israel varit alldeles för snabbt att blankt avvisa USAs kompromiss i den som det igår visade sig felaktiga förvissningen att Syrien också skulle säga nej. Nu riskerar Israel, om Yitzhak Shamir inte mjukar upp sitt möjligen förhastade förkastande, att framstå som det enda hindret för en historisk möjlighet efter 40 års krigstillstånd till en varaktig fred i Mellersta Östern. Syriens ja, vältajmat för största tänkbara uppmärksamhet vid sjugruppens Londonmöte, beskrevs igår kväll av George Bush som ett genombrott sedan Baker också igår kväll snabbt bestämt sig för en femte medlarresa till Mellersta Östern redan den här veckan till Syrien, Egypten, Jordanien, Saudiarabien och sist Israel på söndag. Israel bär nu ensamt hela bördan, sa den israeliska oppositionsledaren Shimon Peres igår, medan de officiella reaktionerna från Yitzhak Shamirs högerregering varit betydligt mer återhållsamma, även om utrikesministern David Levis blixtresa idag till London för ett möte med Baker ger en antydan om bestörtningen. Den israeliska regeringen säger sig gärna förhandla om fred med arabländerna, vart och ett för sig, men vill till varje pris undvika något som liknar en internationell konferens som skulle kunna ställa Israel vid skampålen, och tänker sig knappast till något pris ge upp de ockuperade områdena i utbyte mot fred, och har åtminstone hittills varit emot varje FN-inblandning i en fredskonferens, till och med en så blygsam som Syrien nu gått med på som en enda tyst FN-observatör. Det kan bli svårt att få världens och USAs förståelse för att just detta lilla ska få blockera en historisk konferens om fred i Mellersta Östern. Bengt Terner, Nicosia.
Irak, USA och västvärlden, 28 juli 1991.
USAs president George Bush, som länge hotat Irak med nya attacker om inte Bagdad-regeringen, avslöjade allt om sin kärnvapenkapacitet före den 25 juli. Han har de senaste dagarna varit påtagligt återhållsam i sina uttalanden om nya eventuella bombningar. Och idag kommer uppgifter om att han inte har tillräckligt stöd hos sina allierade.
Ska man tro de nya uppgifterna som finns att läsa i dagens nummer av New York Times, så är det framförallt de arabiska vapenbröderna från kriget i Persiska viken som har ställt sig avvisande till nya militära attacker mot Irak. Det var i samband med att USAs militärhögkvarter Pentagon avslöjade att man hade en detaljerad lista på militära ledningscentraler och hemliga vapengömmor i Irak som skulle bombas om Saddam Hussein inte böjde sig för FNs krav, som flera av USAs allierade satte sig på bakhasorna enligt New York Times. Tidningen som citerar en hög FN-tjänsteman säger till exempel att Egyptens president Hosni Mubarak uttryckte djup oro för nya militära attacker. Saudiarabien begärde genast att få nya patriotrobotar installerade om det skulle bli några nya aktioner. Och Turkiet krävde ingående informationer och konsultationer före eventuella militära attacker. Israel, som hade sina händer bakbundna under kriget, har begärt 72 timmars varsel för att kunna förbereda sitt eget försvar mot irakiska vedergällningsattacker. Och vill dessutom att den så kallade heta linjen till Pentagon, som stängdes i våras, ska öppnas igen. President Bush har tidigare antytt att om det ska bli några nya attacker mot irakierna, så vill han helst ha de allierade med sig. Och mycket talar nu för att han avvaktar och ser vad som händer den FN-grupp som just nu befinner sig i Irak för att inspektera irakiska militäranläggningar. Ingmar Löfgren, Washington.
Irak, 31 juli 1991.
Det står nu helt klart att Iraks president Saddam Hussein har ljugit för FN om landets kemiska vapen. Det har framkommit i samband med att FNs säkerhetsråd försöker komma underfund med hur stor kärnvapenkapacitet Irak har.
Irak har 46 000 pjäser med kemiska vapen. Istället för de mellan 11 och 12 000 som Bagdad-regeringen hittills officiellt har medgett att man har. Det handlar om bomber, raketer, handgranater, granater och stridsspetsar. Dessutom har Irak 3 000 ton och inte de 650 ton som Irak tidigare har uppgett av kemikalier som används för framställning av kemiska vapen. De här nya uppgifterna kom fram när svenskarna Rolf Ekéus, som är chef för en FN-grupp som ska se till att Iraks massförstörelsevapen skrotas, och Hans Blix, som är chef för internationella atomenergiorganet IAEA, igår kväll informerade FNs säkerhetsråd i New York om hur långt man hade kommit när det gäller arbetet med att upptäcka och sen skrota Iraks kemiska och biologiska vapen samt kärnvapen. Enligt Ekéus var ett stort antal av de kemiska vapnen laddade med tårgas för militärt bruk. Men man hade också hittat raketer med stridsspetsar som var fyllda med nervgas. När det gäller Iraks kärnvapenprogram så är det enligt Hans Blix än så länge mycket svårt att få någon exakt uppfattning om den irakiska kärnvapenkapaciteten. Och han vågade därför inte dra några slutsatser igår. I början av april bestämde FNs säkerhetsråd att Irak måste förstöra alla sina massförstörelsevapen. Ett beslut som Irak, i alla fall på pappret, gick med på. Sedan dess har FN genomfört 6 mer eller mindre lyckade inspektionsrundor i Irak. Och ytterligare ett tiotal är planerade nu under hösten. Nu på fredag är det tänkt att en FN-grupp ska åka dit för att för första gången undersöka Iraks biologiska vapenprogram. Det är ett program som inte finns, hävdar Saddam Hussein. Än så länge. Ingmar Lögen, Washington.
Kuwait, 2 augusti 1991.
Det är idag ett år sedan Iraks invasion av Kuwait. En händelse som på många sätt kom att förändra världen och framförallt Kuwait. I natt återkallade Kuwait sina minnet av den svarta dagen för exakt ett år sedan.
Exakt vid midnatt klättrade människor upp på Kuwaits hustak som de också under den irakiska ockupationen gjorde den andra natten i varje månad för att ropa ut sitt Gud är stor. Då var det en bön om hjälp, i natt var det en lovsång. Natten här i Kuwait var genljudet av skottlossning, sång och böner för det fria Kuwait, fördömelser av Irak och lovprisningar av USA, befriaren. Invasionen för ett år sedan förändrade världen och ledde till en händelseutveckling som lämnat få oberörda. En del som är nästan glömt, en del som aldrig glöms. Kuwaitsvenskarnas mödosamma flykt, gisslandramat, all diplomati, FN-alliansen, kriget och befrielsen. Ingen har kunnat räkna de döda eller mäta lidandet som följde på invasionen. Inte i Irak, inte i Kuwait. Omätbar är också sorgen. Alla som Irak dödade är martyrer här, och de vilar alla på martyrernas kyrkogård där igår kväll, just före solnedgången, tusentals anhöriga gav utlopp för sin sorg. Varje grav med bild av ofta mycket unga män och en röd flagga som markerar att det är en martyr, att han dog i kamp för en god sak, vittnar om mängden vidrigheter som Kuwait var först att utsättas för. Bara få mil norrut från Kuwait City vilar kanske 100 000 dödade irakiska soldater i ökensanden. De är glömda här. De sörjs någon annanstans. Ben Kerner, Kuwait.
Hur ser det ut i Irak då? Vad är annorlunda nu jämfört med tiden före invasion och krig? Förutom att det råder brist på mat och medicin. Titti Nylander som bevakar Mellanöstern för Ekots räkning. Du var där nyligen i Irak.
Ja, man kan säga att till det yttre ser Irak ganska likt. Eftersom det under kriget i stort sett rörde sig om vad man kallade precisionsbombningar. Såväl stadsbilden i Bagdad som landskapsbilden är inte så oerhört förändrad. Men i och med det att man just slog ut strategiska byggnader, framförallt kraftverk, så har det alltså fått en oerhört djup effekt på hela samhället, och framförallt har man då stora problem med vatten och avlopp, och det i kombination med sanktionerna gör att civilbefolkningen lider mycket mer nu än under kriget.
Och Saddam Hussein, han sitter där han sitter. Kan och tänker han göra det i all evighet?
Ja, som det ser ut nu så kan man säga att Saddam Hussein är stark i ett svagt land. Irak är isolerat och Saddam Hussein är ju inte längre den ledare i arabvärlden som han var tidigare. Men han sitter vid makten. Många anser att han har stärkt sin makt. Han har slutit leden omkring sig och omger sig nu med en mycket trång krets av släktingar och mycket lojala medarbetare.
Finns det någonting som skulle kunna få honom på fall?
Ja, det är ju oerhört svårt att säga. I Washington hoppades man väl på någon form av statskupp, palatskupp. Och det har ju funnits rykten i svanga att några sådana försök har gjorts. Men det är bara rykten och det är oerhört svårt att säga vad som händer i Irak nu som tidigare. Det är ett otroligt slutet samhälle.
Saddam Hussein själv då, vad har han för planer för sig och för Irak?
Ja, Saddam Hussein är ju en stor, man kan säga, en improvisationernas mästare. Jag tror inte att han har så oerhört långsiktiga planer. Han prövar liksom vad som är möjligt att göra vid varje tillfälle från de utgångspunkter som råder. Och för närvarande är väl hans prioritet att försöka lätta på sanktionerna och få exportera någon olja och så att situationen i landet blir något mer dräglig.
Ger han sig på Kuwait igen?
Det är ju otänkbart, men det kan vara intressant att ändå påpeka att det är vad man fruktar i Kuwait. Om man talar med kuwaitier så utesluter de inte, rent känslomässigt är de inställda på att något sådant kan inträffa, men det får man väl ändå utesluta.
Tack Titti Nylander, Ekots korrespondent i Mellanöstern.
Förhållandet Iran-USA tinas upp. Här är rapporten 15 augusti 1991.
Om FNs generalsekreterare Javier Pérez de Cuellar lyckas i sina ansträngningar att lösa gisslankrisen i Mellanöstern, så innebär det att förhållandet mellan USA och Iran kan komma att förbättras för första gången efter den iranska revolutionen 1979. Frågan om gisslan har legat som ett oöverstigligt hinder mellan de två länderna under hela 80-talet. Vi får en rapport från Washington.
Under de oroliga dagarna i Iran omedelbart efter revolutionen 1979 framstod USA för de segerrusiga iranierna som folkets värsta fiende. Det var ju USA som till nästan varje pris hållit den fruktade och avskydde shahen under armarna och gjort hans regim möjlig. Det iranska prästerskapet hetsade massorna mot den stora satan, och det var därför närmast följdriktigt att revolutionsgardister tog sig in på den amerikanska ambassaden i Teheran och tog samtliga amerikaner där som gisslan. De militanta shia-muslimerna i Iran och deras trosbröder i Libanon hade hittat ett nytt politiskt vapen. Att ta gisslan kunde kanske ge politiska fördelar. De amerikanska ambassadtjänstemännen i Teheran släpptes slutligen i början av 1980, men i Libanon fortsatte olika grupper, ofta nära knutna till Iran, under hela 80-talet att ta gisslan i syfte att uppnå olika politiska fördelar. Sedan 1984 har över 30 västerlänningar tagits som gisslan i Libanon. Längst har den amerikanske journalisten Terry Anderson suttit. Han är nu inne på sitt sjätte år i fångenskap. Under hela 80-talet har gisslanfrågan omöjliggjort att förhållandet mellan USA och Iran kunnat fina upp. Det har också inneburit att de ansenliga tillgångar som Iran hade i amerikanska banker vid revolutionen fortfarande ligger frysta, omöjliga att använda för Irans nuvarande regering. Om nu gisslankrisen kan lösas kan det vara startskott för ett nytt förhållande mellan USA och Iran som kanske till och med går så långt att länderna återigen upptar normala diplomatiska relationer med varandra. Eftersom gisslantagande inte visat sig ge de politiska vinster som ledarna i Teheran antagligen trodde och eftersom den iranska ekonomin nu befinner sig i ett så bedrövligt skick verkar det som om tiden nu är inne att skrota den politiken. Fungerande relationer med USA ses uppenbarligen nu av ledarna i Teheran som den enda vägen att komma ur det ekonomiska bråddjupet. Och då får gamla trossatser slängas på sophögen. Uppmjukningen i förhållande till gisslan kan i själva verket vara det första tecknet på att Teheran nu vill ha normala förbindelser med USA och resten av västvärlden och att president Rafsanjani nu är starkare i förhållande till sina mer hårdföra medtävlare. Här i USA har president Bush intagit en avvaktande hållning. Han vill se samtliga i gisslan fria innan han går vidare. Men om gisslanproblemet avförs från den internationella dagordningen finns det inte många hinder kvar för att välkomna Iran tillbaka på den internationella scenen. Lars Kobbe, Washington.
Den 23 september 1991. FN-observatörer håller på att undersöka om Irak har några kemiska vapen kvar eller har någon sådan tillverkning. Och då blir det incidenter.
Så gäller det de FN-observatörer som tagits som gisslan i Irak. De har nu fått lämna byggnaden där de tidigare hölls fångna, men de tillåts inte köra iväg från platsen. FN-observatörerna har funnit mängder med dokument, det bekräftar för Ekot Johan Bolander som är FN-medarbetare.
De kom in i byggnaden och fann denna omfattande dokumentation som rör dels deras kärnprogram i allmänhet, men det har även påträffats betydande antal dokument som specifikt relaterar till icke-deklarerad produktion av klyvbart material och, vilket är värre, kärnvapenutveckling. Dokumentationen som har funnits är påträffats i rätt omfattande. Vi talar om några stycken bilaster. De har, om jag förstått situationen rätt just nu, lyckats ta ut den här dokumentationen och sitter själva i bilar.
Johan Bolander, som finns i FN-högkvarteret i New York, berättar också i det här samtalet som jag hade med honom för en stund sedan att Irak utlovat ett svar och att det svaret, det sitter nu FN-inspektörerna i Bagdad och väntar på i sina bilar utanför byggnaden. Den byggnad där de fann den stora mängden av dokument. Samtidigt möts FNs säkerhetsråd i FN-byggnaden för att tala om Iraks fortsatta försök att sabotera FN-inspektionen. Chefen för inspektionsgruppen Rolf Ekéus befinner sig just nu i säkerhetsrådets sessionssal och deltar i de konsultationer som pågår. Under veckohelgen har säkerhetsrådet haft överläggningar med Iraks utrikesminister Ahmed Hussein. Samtalen gällde kritiken från bland andra USA mot Irak för att FN-inspektörerna inte tillåts att fullgöra sina uppdrag. Irak har gett en rad förbehåll, bland annat vill de förbjuda fotografering, överflygning av Bagdad, tidsbegränsa inspektionen och flera andra villkor som FN inte godtar. USA har hotat att sända in militär eskort om inte Irak uppfyller FNs villkor.
Och en rapport om det inträffade dagen efter, 24 september 1991.
Så gäller det Irak. I de bilaster av dokument om det irakiska kärnvapenprogrammet som myndigheterna Bagdad vägrade lämna över till FNs inspektörer finns sannolikt planeringsdokument som visar att Irak satsat betydligt större resurser på att utveckla kärnvapen än man tidigare trott. Det här säger överingenjör Tor Larsson vid Försvarets forskningsinstitut.
Det är ju det som är det intressanta i det här sammanhanget, att Irak uppenbarligen har jobbat mycket mer kraftfullt än vad vi trodde innan. Innan Gulfkriget började och innan de här inspektionerna började på att rulla upp det ena efter det andra.
Skulle Irak alltså ha kapacitet att trots de intensiva bombningarna under Gulfkriget ändå fortsätta att utveckla kärnvapen?
Ja, det tror jag. Om de blev lämnade i fred. Om det är så att man tänker sig att de här inspektionerna upphörde, trupperna alltså koalitionens trupper dras bort och dessutom inte några ytterligare kontrollåtgärder införs.
Har Irak de ingredienser som behövs för att kunna tillverka kärnvapen?
Nej, inte idag. Men jag tror alldeles säkert att om de får vara i fred, som jag sa, hinner de plocka fram allt de behöver. Det som tar den långa tiden, det är att få fram tillräckligt stora mängder klyvbart material av tillräckligt bra kvalitet. Och det är det de har koncentrerat sig på att försöka göra. Men medan det programmet sen pågår så hinner de alldeles säkert ta fram vad de behöver i övrigt.
Men skulle de kunna få tillförsel av klyvbart material från utlandet?
Nej, det tror jag inte på. Där är kontrollen tillräckligt bra. Utan vad de har försökt att göra och vad de säkert skulle kunna fortsätta med, det är att tillverka det här själva.
Hur lång tid skulle det ta?
Ja, gissningsvis 5 år.
Så om 5 år så skulle Irak kunna tillverka egna kärnvapen om de fick vara i fred med sitt program?
Ungefär så, ja, det tror jag. Nu ska man naturligtvis vara lite försiktig med det här tillverka egna kärnvapen. Det dröjer ju ofantligt länge innan de skulle kunna vara i paritet med någon supermakt. Men säg då en bomb om året eller någonting i den där stilen. Det vore nog realistiskt. Men jag tycker egentligen att det viktigaste med det här är att den kontrollregim som vi har haft hittills, som är då kopplad till icke-spridningsavtalet, den har visat sig otillräcklig i fallet Irak. Och det är alltså en lärdom som vi måste göra inför framtiden, att här krävs det ytterligare betydligt mera omsorgsfulla kontrollåtgärder om man ska vara säker på att en stat av den här typen inte har ett hemligt program.
Vilka möjligheter tror du att Irak har att gömma undan delar av sitt utvecklingsprogram för kärnvapen från FN-inspektionen?
Ja, några stora anläggningar kan de säkert inte gömma undan. Men däremot så är det naturligtvis fullt möjligt att gömma undan personer och att gömma undan kunnande i personers huvuden och i papper av kanske av det här slaget som det nu har varit bråk om.
Tor Larsson vid Försvarets forskningsanstalt sa det. Och alldeles nyss meddelades det från Irak att de beslagtagna dokumenten nu har överlämnats till FNs representanter i Irak. Reporter var Börje Remdahl.
December 1991. Kurdernas situation är återförvärrad i norra Irak. Här är en rapport.
En ny kurdisk flyktingtragedi hotar sedan hundratusentals människor i norra Irak har drivits bort från sina hem av militären. Och nu riskerar flyktingarna att gå under av kyla och hunger i det allt bistrare vinterklimatet.
De irakiska kurdernas lidande tycks aldrig ta slut. För 9 månader sedan upprördes världen av tv-bilderna av 2 miljoner kurder som flydde undan Saddam Husseins hämnd för det misslyckade upproret i norra Irak. Nu upprepar sig historien. Enligt FNs flyktingkommissariat har 200 000 kurder de senaste veckorna återigen tvingats lämna sina hem, offer för beskjutning från den irakiska militären och för en ekonomisk blockad från Bagdad. Nu flyr de upp till bergen på gränsen till Iran, där de är säkra för Saddams trupper men utsatta för snö och kyla, skyddade endast av plastskynken och enklare tält. FN har redan tidigare flera hundratusen kurdiska flyktingar att sörja för i regionen och nu pressas resurserna till det yttersta. Många kommer att dö av kyla och undernäring i vinter. Saddam Hussein straffar också kurderna med en ekonomisk blockad för att de inte går med på hans villkor i förhandlingarna om självbestämmande. Som irakiska medborgare har kurderna rätt till en månatlig livsmedelsranson, men mycket lite mat och drivmedel distribueras nu till det tredskande Kurdistan. Därför söker sig människorna till det läger där FN kan dela med sig av mat. Det amerikanska utrikesdepartementet kallade häromdagen till sig Iraks diplomatiska representant i Washington och uttryckte sin bestörtning över behandlingen av kurderna. Och Turkiets nya regeringschef Süleyman Demirel sa igår att världen inte fick stå overksam inför Saddam Husseins framfart. Turkiet har fullgod anledning att väcka den internationella opinionen i frågan. Man vill inte gärna se en ny flyktingvåg om hundratusentals människor mot sin gräns så som skedde tidigare i år. Turkiet står som värd för en från Gulfkriget allierad flygstyrka som är ämnad att slå till inne i Irak om kurdernas säkerhet är hotad. Mandatet går ut i slutet av den här månaden, men mycket talar nu för att det kommer att förlängas. Ännu finns dock inga tecken på planerade militära aktioner för att hejda den senaste irakiska aggressionen mot kurderna.
Åke Wiklund rapporterade.
–14 januari 1992. Islamiska fundamentalister. Ja, sådana finns i Algeriet, Tunisien, Marocko och Egypten. Är en rapport.
Och i Algeriet tilläts ju de islamiska fundamentalisterna att komma fram till valurnorna– –även om valresultatet sen inte accepterades av makthavarna. Men i andra nordafrikanska stater– går man hårdare fram mot de militanta muslimerna.
I olikhet med Algeriet har grannländerna Tunisien och Marocko inte tillåtit sina islamiska fundamentalister att legalisera sig i politiska partier. I Tunisien beskrivs den islamiska rörelsen Nahda av myndigheterna som en terroristorganisation som inte har någonting att göra med religionen. Hundratals fundamentalister arresterades förra året under motivering att de planerade en statskupp och både polis och militär blev föremål för utrensningar. Det har gjort att rörelsen så gott som eliminerats. Tills för ett par veckor sedan höll många av de tunisiska fundamentalistledarna till i Algeriet och fick ekonomiskt stöd av Islamiska räddningsfronten där. Men efter påtryckningar utlämnades det till Tunisien av de algeriska myndigheterna. Man kan lätt tänka sig att Tunisien dragit en suck av lättnad över att den algeriska räddningsfronten inte fick tillfälle att erövra regeringsmakten. Då skulle Algeriet med stor säkerhet ha begagnat som bas och språngbräda för attacker mot den tunisiska regeringen. Marokkos kung Hassan hyser också stor misstänksamhet mot den fundamentalistiska rörelsen i landet som går under namnet rättvisa och barmhärtighet. Hans metod är att kasta ledarna i fängelse om de får för stort inflytande. Hassan kan inte beskyllas för gudlöshet för han gör anspråk på att vara en efterkommande till profeten Mohammed. Och moskéer och präster i Marocko blir rikligt finansierade om de bara stöder kungen. Efter de senaste dagarnas händelser i Algeriet har Egyptens inrikesminister varnat landets militanta muslimer för att försöka utså oro. Fundamentalister som har till mål att göra Egypten till en islamisk stat har vid olika tillfällen attackerat barer och videobutiker. De ekonomiska förhållandena i Egypten har stadigt försämrats och det har visat sig vara en bra grogrund för islamiska aktivister, som exemplet Algeriet ju visat.
Åke Wiklund var reporter.
16 januari 1992, ett år efter krigsutbrottet i Persiska viken. Irak utövar terror i södra delen.
Den här veckan så är det ett år sedan kriget vid Persiska viken började. Ett år efter kriget sitter Saddam Hussein fortfarande kvar vid makten, trots att folket försökte störta presidenten i två revolter. Resningen i Kurdistan i norra Irak fångades av västliga tv-bolag. Men den andra, blodigare resningen, den i södern, förblev mer okänd för omvärlden.
Ögonvittnen till revolten i södra Irak är överens om en sak. Det började när en hemvändande soldat fyrade av en salva mot ett porträtt av Saddam Hussein i hamnstaden Basra. Efter den tändande gnistan spred sig upprorets eld till städer runt omkring och efter några dagar ända till Bagdads förorter. Till att börja med utkämpades revolten av den lokala civilbefolkningen och förbittrade soldater tillsammans. Men vad som började som ett spontant uppror övertogs snart av islamska krafter som gick över gränsen från sin exil i Iran. Liksom iranierna är Iraks sydliga befolkning shia-muslimer. Inte mindre än 60% av irakierna är shia-muslimer, medan Saddam Hussein tillhör den andra sunni-muslimska grenen som utgör en liten minoritet i Irak. Men religionen i Irak har i sig inte varit en större stridsfråga i landet. Vi använde våra religiösa symboler, de enda vi hade, men upproret handlade om mat och frihet, sa en av revoltörerna senare till en reporter. Många tror att upproret började gå fel just när den religiösa hären infiltrerade från Iran. Soldaterna började dra öronen åt sig när slagorden handlade mer om en shiitisk republik än om att störta Saddam Hussein. Och revolten var dödsdömd den dag som folkmassorna förlorade stödet från en armé i upplösning. Ett tiotal dagar efter utbrottet av revolten började regeringstrogna styrkor återta södra Irak och flyende civila mejades ner i massgravar. När upproret hade slagits ned följde vedergällning. På torget i Basra dränktes rebeller i bensin och brändes levande. Andra tvingades dricka bensin innan man tände på. Vid ett besök i den dammiga hamnstaden Basra i våras, 2 månader efter upproret, möttes vi ännu av en stad i chock. Alla officiella byggnader var utbrända och spåren av revolten gav stöd åt uppfattningen att tusentals fler civila iraker dog under revolten än under de allierades anfall. Mitt i förödelsen lyste bara ett nymålat mastodontporträtt av Saddam Hussein i vit panamahatt och solglasögon. Liksom i det övriga Irak har återuppbyggnaden gått snabbt i Basra. Men människor är ännu på flykt i träskmarkerna runt omkring. Och enligt utsända från FN svälter armén ut de olyckliga skaror som är flyktingar i sitt eget land. Titti Nylander, Amman.
Sextonde januari 1992.
En natt är det exakt ett år sedan de allierade styrkorna startade bombanfallen mot Irak. Målet var att tvinga bort diktatorn Saddam Husseins ockupationsstyrkor från det lilla oljelandet Kuwait. I 43 dagar pågick kriget. Redan efter några dagar lamslogs hela landet. El, vatten, vägar och telekommunikationer brakade samman. De första månaderna efter krigsslutet var Irak ett land i fullständig kaos. Men börjar nu fungera någorlunda trots FN-blockaden, det rapporterar våra utsända. Och vi ska tillägga att journalister fortfarande inte kan arbeta fritt i landet utan ständig kontroll av myndigheterna.
Spåren från bombningarna syns överallt. Men någon massförstörelse av bostäder är det inte frågan om. De flesta bomber tycks ungefär ha träffat där de skulle. Bagdads stadshus här slogs ut totalt av 2 bomber den första bombnatten. Tryckvågen blåste sedan ut justitiedepartementet bredvid. Men bostäder förstördes. Över bostadsområdet Al-Betwin föll bomber också första natten. 10-tal hus förstördes, 50 personer dog. Hamad Davud drabbades av bombanfallet och nu kan han inte längre arbeta.
Sedan akulerade min ädne tjänat Saha. فاضطرينا نروح نركض بها اخذت انا طفل من اطفالي وحد ورا ما انتهت الغرابه والطفل ادي
Enligt vad vi kunde se fanns inga strategiska mål i närheten av Hamads hem. Bagdad bombades intensivast de två första veckorna av kriget. Den bombförstörelse vi nu visat i Bagdad var den vi fick filma. Broarna är lagade. Men vi såg mycket mer förstört. Flygplatsen, Baathpartiets jetanläggning var en enda stor ruinhög. Kongresscentrat, växelstationer och mycket mer. Här gör man nu kriget till en triumf. Häromdagen invigdes en utställning om återuppbyggnaden. Hela militärjuntan var här. Vicepresidenten Taha Yassin Ramadan klipper bandet. Endast Saddam Hussein saknades, men närvarande ändå. Alla reparerade bombmål fanns här. Bagdads kommunikationscentrum. Med skräckfylld beundran berättar folk i Bagdad hur just fjärde våningen träffades första natten. I fjärde våningen fanns elektroniken. Vi fick nöja oss med att titta på modellen. 1000 bombanfall om dagen i 43 dagar. 1000 bombanfall. Det är utanför Bagdad, i ett land stort som Sverige, som bomberna idag märks mest. På vägen till Basra, 55 mil söder Bagdad. En förstörd bro, en av ett hundratal. Och in till Basra, 6 mil från Kuwaits gräns, köar bilar på pontonbroar. Ingen rök från skorstenarna på oljekraftverket i Harta. Stort som ett kärnkraftverk, 800 megawatt. Det bombades 13 gånger. Här försöker man nu laga en enhet genom att ta delar från de tre andra.
Really, we don't know why they want to destroy this power station completely. You see, from the first attack, they get this power station out of operation because the water treatment plant was completely destroyed.
70% av elproduktionen är nu tillbaka. Men det blir nog inte mycket bättre. Inga reservdelar får importeras. Basra, 2-3 mil från Iran. Staden lider fortfarande av såren efter Irankriget som slutade 1988. Ahmed Rashids familj har flyttat in i sitt nödtorftigt lagade hus. Vattnet går att använda till tvätt, men inte mer. Området förstördes den 3 februari 1:30 på natten. Många dog, berättar Ahmed. Att dödstalen blev höga på så få hus beror på de stora familjerna. En familj, 10 barn, är vanligt. Här i Basra är skadorna betydligt värre än i Bagdad. I det här området så låg Pepsi-Colas fabrik och den blev helt utraderad. 60 personer dog i de intilliggande bostadshusen. Telefon, vatten och avloppssystemet fungerar fortfarande mycket dåligt. Det här är Lars Åkerman med fotograf Ivan Terci i Basra ett år efter kriget för Rapport.
Och ytterligare en rapport ifrån ettårsdagen utav krigsutbrottet Irak-Kuwait, Persiska viken.
Idag är det precis ett år sedan den USA-ledda FN-koalitionen inledde befrielsen av Kuwait. Mer än 2000 flygplan deltog varje dag i bombanfallen mot Irak och sammanlagt fälldes 88 000 ton bomber. Innan krigshandlingarna började så trodde många att det skulle bli ett blodigt ökenkrig mellan två starka arméer. Men det blev flyget och den överlägsna västerländska teknologin som snabbt fällde avgörandet.
Det var så här det började. På radar osynliga F-117 attackplan anfaller kommunikationscentra i Bagdad med 900 kilos laserstyrda bomber. Det är en chock. De förödande effekterna kunde studeras på videofilmer.
We are flying
a total of about 2,000 air sorties of all types each day.
Förbindelserna mellan Kuwait och Irak, de många broarna över floderna Eufrat och Tigris, klippte systematiskt av med laserbomber. Iraks enda sätt att skrämma omvärlden var avfyrandet av modifierade skuddrobotar som med en räckvidd på 60 mil kunde nå Israel och Saudiarabien. Med insatser av satelliter och flygplan jagades rörliga skuddramper om nätterna i flera veckor. Det talades mycket om smarta vapen och kirurgiska ingrepp, men bara 7% av mer än 88 000 ton ammunition hade målsökare. När markkriget inleddes med en stor omfattningsrörelse som skulle skära av södra Irak kapitulerade irakiska soldater i tusental. Amerikanska, franska och brittiska förband slog ner allt motstånd med överlägsen teknik och taktik. Det sista stridsdygnet efter mer än 100 timmars markoperationer liknade en massaker, har flera sagt efteråt. För befälhavaren Norman Schwarzkopf var hela operation Desert Storm en framgång utan motstycke. Men Saddam Hussein överlevde fysiskt och politiskt. Och på Bagdads gator hyllas han som en hjälte på årsdagen. Det totala nederlaget beskrivs som en seger, en moralisk seger.
Grönsaksmarknad i Bagdad. Här har priserna bara stigit 10 gånger sedan kriget. Nadja Hahal köper från bönderna och säljer sedan på marknaden. Hon säljer bra, därför tycker inte hon att det är så dyrt. Men också för att Nadja vet att allt som importeras blivit ännu dyrare sedan kriget. 30 gånger dyrare. Parfym och kläder når landet, men kunderna stannar utanför. Folk har inte råd att handla. Ytligt sett ser människor ut att ha det bra här i Bagdad. Det finns välfyllda affärer, men det beror närmast på att folk inte har råd att köpa och att många hushåll säljer allt de äger för att skaffa mat. Priserna har stigit sedan kriget 30 gånger. Ett kilo socker till exempel kostade före kriget 200 fils och nu 6 dinarer. Det betyder ett par procent av en normal månadslön här. Men allt kan inte skyllas på Kuwaitkriget. Det 8 år långa Irankriget, 80-88, har tärt hårt på landets resurser. Bilarna är slitna och gamla. Husen illa underhållna. Medellönen i Irak är idag cirka 300 dinarer. Ett kilo ägg kostar 80 dinarer. Enda vägen till yttervärlden. 105 mil genom öknen till Jordanien. Här ska 18 miljoner människors import och export klaras av. Det bara går inte. Kontrasten är Basras hamn. Allt är öde. Irakerna vill inte gärna visa att över 50 fartyg ligger här och rostar sedan 1980. Irankrigets utbrott. Och nu har inte Irak resurser och kunskaper för att rensa Shatt al-Arabs utlopp från vrak och skrot. Al-Rashid Hotel. TV-krigets hotell. I entrén kontroll och efter några bomber nyligen utanför andra hotell går det inte att åka ända fram. Nervositet förbjudet att filma. De fattiga får betala det högsta priset. Staten varken hinner eller kan trycka de påbjudna ransoneringskupongerna. Men den här läxan har barnen lärt väl. De här barnen filmades i den stora förstaden Saddam City. Då var kravet 2 poliser av säkerhetsskäl och så den sedvanliga övervakaren här i mitten. Eller guiden, som man säger också. Militärer finns överallt. Filmning strängt förbjudet. Det är oroligt här, men makten behåller Saddam Hussein. För en officers månadslön är nämligen 15 gånger större än medellönen. Falska sedlar är mycket vanliga. Rykten cirkulerar att militären ligger bakom. Falska sedlar, inflation. Men varje butik och hotell med självbevarelsedrift belyser sedlarna. Själv hade jag två falska sedlar i den här bunten vid kontroll.
Oavsett vem det är som ligger bakom så är det ett tecken på att Iraks ekonomi fullständigt har kollapsat. Lars Åkerman med fotograf Ivan Terzi i Bagdad.